Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan Forum för Health Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvård och med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejlöf och arbetar sedan en vecka tillbaka på Pelago, men är även ambassadör för Forum för Health Policy. Och vid min sida idag har jag en annan ambassadör. Hur är läget, Livia?
Jo då, det är bara fint som vanligt. Tack så mycket, Magnus.
Skönt, och det är så härligt att det är som vanligt fint, för det gillar vi. Då har du haft, liksom, då är det alltid bra. Det är som man vill.
För det mesta.
Ja. Så säger alltid småbarnsföräldrar. Nej. Idag har vi något så spännande som ett specialavsnitt. Ännu ett specialavsnitt. Och det är en av poddens första gäster som kommer åter efter att igår, när vi spelade in det här, har redovisat en utredning. Det är ju fantastiskt häftigt. Och för er som vill ha bakgrund så rekommenderar jag avsnitt 13 från februari 2021. För där finns liksom de första vanliga frågorna, men nu kommer vi fokusera på betänkande och utredning och innehållet framförallt i det. Varmt välkommen, Annemieke Olenius.
Tack så jättemycket för att jag får komma tillbaka till er podd. Och jag tycker det är så väldigt, väldigt bra det ni gör. Så jag tänkte, det här ska jag verkligen, jag ska ta kontakt med er och berätta om min podd, eller om min utredning i er podd.
Mm. Ja, men det är kul. Vi är stolta som tuppar och är helt glada av det här. För vi tycker ett att det är trevligt att få samtala med kunniga människor. Men också lite extra kul att få prata med, liksom, om så aktuellt som en utredning. Mm. Men ska vi göra det? Börja basic då. Så här,
ska vi börja med lite bakgrund kanske för de som inte har lyssnat på avsnitt 13 från 3 år sedan?
Jag tycker att Livia har rätt och jag har fel. Livia!
Vill du berätta lite om vem du är och vad det är för någonting som du har jobbat med här nu senaste tiden som vi ska djupdyka lite idag?
Mm. Ja, alltså jag heter alltså Annemieke Olenius och jag är nu, det här, varför jag är här det är för att jag har varit särskilt utredare för en utredning som heter Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse. Och det uppdraget fick jag ju för knappt 2 år sedan och det syftade ju till att vi skulle undersöka möjligheterna att lagstifta kring interoperabilitet, alltså hur man på ett smart sätt kan dela information med varandra på ett säkert sätt. Det har jag alltså jobbat med tillsammans med några utredare och under den tiden har jag också jobbat på E-hälsomyndigheten som avdelningschef och som senior rådgivare till generaldirektören. Innan dess jobbade jag ganska många år i region Uppsala och med bland annat den elektroniska patientjournalen men också som administrativ direktör på Akademiska sjukhuset. Ungefär så. Mm.
Det var underbart att höra. Men vad tycker du, Olivia? Ska vi kasta oss in på?
Jag tycker det. Jag tycker det. Det här är ju ett av de hetaste ämnena som också har varit hetaste ämnen under väldigt, väldigt många år nu, även när det var min podden senast. Hur får du till en mer effektiv datadelning och nationell infrastruktur för vår digitala utveckling? Så vad har ni kommit fram till?
Nej, men vi har ju kommit fram till att väldigt mycket bra saker görs idag. Det gör, regionerna har ju arbetat länge ihop och också man har haft mycket aktiviteter inom ramen av nationella, de olika nationella kvalitetsregistren och så. Men det som har varit svagheten i det hela är att det har baserats på frivillighet. Frivillighet att följa olika definitioner kring olika informationsmängder. Och det har ju gjort då att man inte har kunnat dela data på ett sånt optimalt sätt som man skulle kunna göra. Så det som vi har kommit fram till i vårt slutbetänkande som vi har faktiskt döpt till delat hälsodata dubbelnytta. Regler för ökat interoperabilitet i hälso- och sjukvården. Det vi har kommit fram till är att man behöver faktiskt styra, staten behöver styra mera när det gäller informationsförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Och där har vi då lagt ett antal förslag som jag kan berätta mer om.
Det vill vi gärna höra. Vi tänkte utifrån liksom vårt format som vi haft de flesta gäster brukar vi fråga hur du tror att vården 2040 ser ut. Men vi tänkte fråga, hur tror du att det här förslaget påverkar hälso- och sjukvården 2040?
Nej, men alltså syftet med det hela är ju att data ska vara mycket lättare att dela, att användas i olika sammanhang för beslutsstöd, för precisionsmedicin, för att patienterna själva ska kunna jobba med sin vård och hålla sin hälsa längre. Och det är det som data möjliggör. Och också om vi har data som är definierat på samma sätt så kan man ju också jobba på ett helt annat sätt med forskning, med innovation. Och det är det som också tanken bakom det europeiska hälsodataområdet till exempel. Där man på europeisk nivå ska kunna jobba med många fler stora datamängder. Så jag tror 2040 så jobbar vi mycket mer som individer själva med vår data. I vården har man mycket mer beslutsstöd. Man har bland annat AI, tror jag. Och man har förhoppningsvis fått mer tid till bara det som människorna kan göra.
Tror du att jag kommer att få dela min data då, 2040 med vården? För jag tycker inte vården riktigt verkar vilja ha min data som det är idag. Även om det skulle vara möjligt.
Jag tror inte vården ser ut på samma sätt 2040. Än vad den gör idag. Den ser väldigt diversifierad ut. Den ser säkert ut vården som den är idag. Att du träffar en läkare eller du behöver ju opereras någonstans. Och allvarliga åkommor behöver verkligen specialistvård. Men jag tror också att vården kan vara i form av AI som stödjer dig i saker som är lite enklare.
Ja, det är ingen vild gissning att tro att det kommer att vara lite mer AI 2040, det kan man ju säga.
Nej, det är kanske inte så järvt att säga det heller. Men jag hoppas verkligen att man ska kunna... Alltså, det känns ibland idag lite onödigt att behöva kontakta vården med frågor som man kanske skulle kunna ha löst själv om man bara hade haft möjlighet att ställa frågan till ett visst ställe som också man kände man kunde lita på. Och det är väl det jag hoppas att vi har kommit ifrån när det är 2040, att vi behöver störa vården med det.
Om man ser till er analys av nuläget då, eller problembeskrivningen, vad är det som gör, vad har ni identifierat som hinder idag för att kunna dela data på ett mer effektivt sätt i de befintliga strukturer som finns?
Jo, men ett hinder har varit det kommunala självstyret versus då behovet av en nationell enhetlighet. I princip så har varje vårdgivare själv kunnat bestämma hur man vill dokumentera informationen om en patient. Och det gör ju att alla gör det på det sättet som är mest optimalt för dem naturligtvis. Det är också... logiskt att man gör det om man har begränsade medel. Men när man digitaliserar mer och mer så vill man ju kunna också dra nytta av digitaliseringens möjligheter, nämligen att kunna dela data, att inte behöva göra om undersökningar, att kunna nyttja, som jag sa tidigare, olika typer av hjälpmedel. Och då kan inte datat se olika ut beroende på var du har varit någonstans. Så den här valfriheten i hur data delas har varit ett problem. Men det är också ett problem att det finns en valfrihet i vilka data som man väljer att dela. För det gör ju att man som mottagaren av datat, om man får en patient framför sig och man vill veta någonting om den här patientens sjukdomshistorik, så vill du känna dig ganska trygg med att du har en helhetsbild. Inte att du har bara små bitar och du vet inte om det finns något mer eller inte. Jag menar, det behöver inte finnas mer, men då ska du vara säker på att det inte finns mer. Så det har ju också då gjort att man kanske behöver bestämma mera vilka data som alltid ska finnas oavsett vilken vårdgivare det gäller. Och vi har försökt att göra det i Sverige. Vi har försökt med Vision e-hälsa. Vi har försökt, Inera har ju gjort väldigt bra försök, och SKR, med att skapa en nationell patientöversikt. Men tyvärr så är ju de uppgifterna inte heltäckande, och det har varit frivilligt om man vill göra de här sakerna tillgängliga. Och då faller ju nyttan med det hela.
Mm. Och här är vi inne på ett område som, när vi ska ställa vår mest infekterade fråga, så är det, om vi ska säga, ska vi ha regional styrning eller nationell styrning? Och så svarar alla, vi ska ha lite av både och, för vi tror att det ska vara bra. Hur har det mottagits, det du säger? För du pekar ändå rätt tydligt på, eller ni pekar rätt tydligt på staten som liksom behöver ta lite ansvar här.
Mm. Vi har också, vi säger också i vår utredning att det är vården som ska prioritera. Så tanken är att E-hälsomyndigheten ska ges då möjlighet att utfärda föreskrifter om de här definitionerna som ska gälla. Det heter ju inte operabilitetslösningar, men det, vi säger för enkelhetens skull definitionerna. Så staten ska kunna bestämma och styra, men det ska vara vården som prioriterar. Så vi föreslår att man bildar ett råd vid E-hälsomyndigheten som ska heta Rådet för interoperabilitet inom hälso- och sjukvården. Och det rådet ska bestå huvudsakligen av personer från vården. Majoriteten av ledamöterna ska komma från vården, och det rådet ska ju prioritera vilka informationsmängder som är viktigast att plocka fram först. Och också ska man helst då kunna ge råd att den här definitionen tycker vi skulle vara bäst i Sverige att använda. Så man nyttjar ju vårdens kompetens, vårdens kunskap om vilka behov som är störst. Och sen när man då har kommit fram till det, så tar staten över och fattar ett beslut att okej, vården tyckte det här var viktigast. Nu fastställer vi det här, och då gäller det för alla vårdgivare i Sverige, oavsett om du är privat, offentligt, var någonstans i Sverige du finns. Och det är då på det viset som jag tycker att de kompletterar varandra. Därför att det, vården idag, regionerna, de kan inte, de har inte mandat att besluta om alla i Sverige. Det är bara staten som har det mandatet. Så det som, om man fattar beslut om de här definitionerna, så ska det också gälla privata till exempel. Och så alla som bedriver hälso- och sjukvård i Sverige ska använda de här definitionerna. Och det kan bara staten bestämma. Men det är vården som ska prioritera vad som är viktigast att ta itu med först.
Hur har det mottagits av industrin då? Jag tänker de bolagen som bygger lösningarna där det här ändå behöver praktiskt möjliggöra, så att säga, att man implementerar de här nya definitionerna och termerna.
Vi har ju haft en väldigt transparent process under den här utredningen, så vi har ju haft ett PM ute som bland annat kring de här med standarder som alla kunde reagera på. Och det som vi får höra från näringslivet och så, det är just det där att det är väldigt bra att någon bestämmer någonting som ska gälla i hela Sverige. Det skapar en tydlighet, och det är alltid lättare att agera i en sån marknad. Men det är ju också så att det kommer att befrämja innovationer på ett annat sätt då. Och det kommer ju förmodligen också kunna leda till en del effektivare lösningar. Så de reaktioner vi har mött under arbetets gång har varit väldigt tydliga hejarop från den sektorn, från MedTech-sektorn och från ja, de som jobbar med de här produkterna som oftast berörs.
När ni funderade på kvalitetsregister, för jag är lite nyfiken på, du sa att det finns en massa bra data där. Och den perfekta lösningen i min värld hade varit att lägga ner kvalitetsregister, fast behålla kunskapen kring hur man arbetar med data. Datan, liksom, att kvalitetsregister, den kompetensen vi har ska vara kvar, men att datan istället finns i journalsystem eller i de system vi jobbar i. Var ni inne på det eller liksom, vill ni ha kvar, var det helt liksom, självklart ha kvar kvalitetsregister eller vad var det någonstans?
Alltså, vi föreslår också att när man har bestämt sig för de här interoperabilitetslösningarna så ska också, dels är det ju hälsodataregistren och när det gäller intyg som staten begär, då förväntar vi oss att myndigheterna ska använda sig av de definitionerna. Alltså det måste ju vara ett sånt här helhetssyn. När det gäller då kvalitetsregister så staten styr ju inte direkt över dem, men då föreslår vi att staten ska styra via då finansieringen, att man villkorar finansieringen, att också registren ska använda sig av de fastställda interoperabilitetslösningarna och definitionerna. Gör man det på det viset så blir det precis som du säger, för då blir det ju så att mer och mer data blir interoperabel vid källan. Och då kan man fundera över vad som är värdet att överföra det här datat till en annan databas som är då registret. Sen så är ju de här registren väldigt olika och en del av dem innehåller information som kanske inte finns i journalerna eller som inte finns på det viset i journalerna. Men på sikt så bör vi kunna åstadkomma en helt annan dataförsörjning och därmed också innovation, därför att det som är kvalitetsregistrens svaghet, det är ju alltså att man måste i förväg bestämma sig för vad som är syftet med registret, vilka variabler som ska ingå, och därmed begränsar man alltid sitt forskningsområde också. Har man den här större friheten framöver och kanske ett annat sätt att styra hur man får nyttja data, så kommer man ju att kunna kanske göra helt nya vinklingar.
Nu ska du alltså ägna närmsta 3 veckor åt att försöka säga ordet interoperabel på så många sätt som möjligt. Hur kom det sig att ni inte ändrade det ordet och liksom gjorde en kort förkortning som gick lätt att säga?
Nej, men alltså det är ju ändå ett begrepp som är ganska etablerat och vi har ju försökt, vi säger informationsförsörjning, jag försöker uttrycka det som definitioner för att man ska förstå lite mera, alltså använda vardagsspråket, men det är ju ändå ett ganska heltäckande begrepp och då är det lite synd att man inte använder det. Sen så får man ju lära sig att dela upp det. Tänk på interoperabel, så då funkar det. Så man får träna.
Det är bra. Hur är det tänkt med, apropå det här som Magnus var inne på tidigare, med hur det tas emot av regionerna? För som du säger, mycket arbete har ju gjorts inom det här tidigare och man har gjort försök som har varit mer eller mindre lyckade. Hur har ni tagit ställning till eller funderat någonting kring finansiering i den här omställningen som det ändå kanske krävs då i någon utsträckning för regioner i olika omfattning? Hur ser ni på det?
Nej, men vi har ju haft mycket kontakt med regionerna under resans gång. Vi har haft vid flera tillfällen har vi haft avstämningar med regionernas IT-direktörer. Vi har också haft kontakter med ett antal hälso- och sjukvårdsdirektörer. Vi har haft möten med alla nivåer kan man säga inom regionerna. Och alla är i grunden positivt till att man bestämmer sig för vilka inte operabilitetslösningar man ska använda sig av. Sen så betonar ju också alla vikten av att vården ska vara involverad i det här arbetet, och det har vi ju tagit hänsyn till. Och att det ska finnas en viss en viss planeringshorisont. Så att man inte från den ena till den andra dagen plötsligt gör någonting obligatoriskt, utan att man kan ha en viss framförhållning så att man har en möjlighet att som region implementera de här sakerna när det passar en bäst. Och det har vi också skrivit som ett medskick då i vår rapport, att man gärna kan ha en process där man kanske först rekommenderar att man följer de här definitionerna för att efter ett tag göra dem obligatoriska. Sen har vi också då skrivit att det behövs förstås en viss finansiering. Det här framförallt för att göra vissa datamängder obligatoriska att tillgängliggöra. Att jobba, att anpassa sig efter fastställda definitioner, det tycker vi inte ska behöva någon större särskild finansiering. Det är en anpassning efter teknik. Så är den tekniska utvecklingen idag. Men däremot när man börjar ställa krav på att vissa datamängder ska vara obligatoriska att tillhandahålla eller tillgängliggöra, då måste man ju in med särskilt finansiering. Så vi har dels lämnat då förslag på en ska bara se att jag får bort det här, att man får en basfinansiering som man brukar göra med generella statsbidrag, men också att man ska kunna stimulera till att börja använda de här definitionerna mer och mer genom riktade statsbidrag. Så vi har ju lite olika förslag i rapporten.
Vi har ju även med ett råd i rapporten. Mm. Och det brukar alltid vara så kul nu när man ska läsa debattartiklarna om alla som vill tycka att de ska vara med i rådet. Hur ser ni att uttagningen ska bli till det där? För det står så att e-myndigheten ska vara ansvarig för det. Det är ganska luddigt. Hur tror du att det ska bli en bra och snygg representation för alla aktörer? Eftersom det är många aktörer som ser sig själv ha det här som det typ viktigaste.
Mm. För det första så ska man ju alltid när man ska ut med föreskrifter och så ska man ju skicka dem på remiss. Så även de som inte är med i rådet kommer ju att ha en möjlighet att lämna sina synpunkter som man som myndighet måste ska ta hänsyn till. Men när vi har tänkt på rådet så har vi, det viktigaste var för oss att det är vårdens behov som ska styra. Därför sa vi majoriteten ska vara representanter från vården. Och då tänker vi oss både den offentliga vården, men vi tänker också privata vården till exempel. Men det ska vara vårdgivare eller huvudmän. Sen har vi, tycker vi också att två andra myndigheter är jätteviktiga i det här rådet. Och det är Socialstyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning. Och anledningen till det är ju att Socialstyrelsen jobbar ju väldigt, väldigt mycket med de här frågorna kring kunskapsstyrning och också kring klassifikationer och så vidare. Så de har ju en given roll, och Myndigheten för digital förvaltning ska ju också jobba för att vi ska ha en gemensam infrastruktur för hela den offentliga sektorn oavsett vilken sektor man tillhör. Så de två myndigheter bör vara med. Men sen ska myndigheten avgöra själv vilka övriga som ska delta och hur de ska vara representerade och hur länge de ska vara med i rådet och så. Det har vi inga synpunkter på.
Om ni undrar hur aktuella vi är så plingade det just till i mailboxen, och nu kom från regeringen om att nu är den ute. Det är kul. En sak som jag reagerar på då var det var en fjärde myndighet som nämndes där i form av IVO som ska vara tillsynsmyndighet. Ska de inte vara med i rådet?
Nej, de behöver inte vara med i rådet i det här fallet. Men däremot så är de ju väldigt viktiga, för att vi tycker ju då, eller anser att att när man har bestämt sig för att man ska använda en viss definition, då förutsätter alla aktörer inom sektorn att alla använder den här definitionen. Och om man då väljer att avvika som vårdgivare och använder sin egen privata definition, då innebär det en patientsäkerhetsrisk. Och då menar vi att då är det ju en vanlig då är det ju en vanlig del av IVOs uppdrag att tillsyna en sån verksamhet som kan innebära risker för patientsäkerheten. Så det är därför som vi tycker att IVO bör få det, eller är lämplig för det uppdraget.
Mm.
Nu var vi båda tysta och så slog båda på micken samtidigt. Kör du, Olivia?
Jag tänkte bara, nu är jag ändå inne på alla dessa myndigheter och aktörer som är involverade i den här digitala omställningen. När du var med oss i podden senast så vill jag minnas att vi ställde dig frågan kring vem är det egentligen som styr skutan för digitaliseringen och vem gör vad och vilken myndighet har vilka uppdrag och så vidare. Och då så sa du att ja, om man jobbar till exempel på e-hälsomyndigheten, då är det nog tydligare än vad det är om man inte gör det. Du tyckte att det var ganska bra koll. Tror du att det blir tydligare för vårdens alla olika aktörer och myndigheter vem som styr skutan för digitaliseringen och infrastrukturen med de här nya förslagen?
Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt. Dels har vi ju myndigheten också fått ett uppdrag tidigare att komma med ett förslag till en färdplan för den nationella digitala infrastrukturen. Så regeringen ser att myndigheten har en väldigt viktig roll att spela där. Och vi i våra förslag också, vi har gjort avvägningar om andra myndigheter skulle vara bättre lämpade. Men vi tycker ju utifrån den rollen som e-hälsomyndigheten ändå tänkt att ha, är det den lämpligaste myndigheten som ska kunna utfärda föreskrifter som styr informationsförsörjningen. Jo, men jag tror att det blir allt tydligare vilken roll myndigheten kommer att ha. Från att vi var väldigt kända för förstås alla recept och läkemedel som går via myndighetens servrar, så fick vi ett helt annat uppdrag som var covidbevisen. Och det ledde ju till att folk var ganska nöjda med covidbevisen. Det funkade ju ganska bra och så har man ju därmed också fått ökat förtroende från regeringen. Så jag tror det blir allt tydligare vilken roll e-hälsomyndigheten kommer att spela.
Mm. För några år sedan så har vi, eller nu senaste Vitalis-kongressen, så har vi mycket snack om det här och mycket snack om IHDS. Och nu lär det bli någon slags mix av båda. Hur känner du i förhållande till IHDS? Är det liksom, är allting tydligt? Är allting klart? Har vi taktpinnen och ledarflaggan som vi skulle vilja ha nu?
Sverige ligger nog lite efter jämfört med en hel del andra länder när det gäller EODS. Alltså det finns ju några länder som fattade de här besluten som vi nu föreslår tidigare. Därmed inte sagt att de kanske kommer att prestera lika bra. Ibland så är det ju så att det kan ju vara också en fördel att inte vara early adopters av saker och ting, så att man hinner anpassa sig efter det senaste. Men jag tror att de här sakerna går väldigt bra ihop. Alltså EHDS förutsätter att man har viss interoperabilitet. Det finns ju bestämt inom EU hur patientöversikterna ska vara definierade och så vidare. Och det kan vi ta mycket stöd av nu när vi ska komma överens nationellt om hur vi ska gemensamt definiera våra olika informationsmängder. Så vi behöver ju inte börja från scratch. Vi kan ju få hjälp av väldigt mycket som är bestämt på EU-nivå. Så jag tror att det blir nästan bara tydligare.
Du har nämnt några saker. Dels det här rådet som ska bidra till att hjälpa till att prioritera och ta fram förslag på vilka definitioner som man behöver förändra och likställa och så vidare. Och sen så var det inne på att det måste finnas en viss tid från det att jag kom till rekommendation till att den blir obligatorisk och att den ska införas. Apropå frågan där kring 2040, tror du att vi är liksom färdiga med interoperabiliteten? Har vi en nationell infrastruktur till 2040 där det här funkar bra, givet tidslinjerna?
Ja, det tror jag definitivt. Dels är det ju så att det är inte tänkt att myndigheten ska sitta ensam på kammaren och göra det här, utan tanken är att myndigheten ska facilitera det här med att få fram de här gemensamma definitionerna. Där man ska bilda arbetsgrupper hade vi tänkt oss kring att framtagningen, man ska nyttja befintliga strukturer. Det finns ju flera grupper inom kunskapsstyrningen till exempel som jobbar med bland annat den här gruppen som jobbar med data och analys och strukturerat vårdinformation inom ramen av SKRs arbete där. Så man ska ju nyttja befintliga arbeten och lyfta dem en nivå genom att de kan bli då fastställda så att alla kan börja använda samma definition. Så jag tror vi har väldigt goda förutsättningar om vi samarbetar och nyttjar det arbetet som är gjort. Sen så är jag inte helt övertygad om att allt inom vården behöver vara interoperabelt. Det måste ju vården själv avgöra. Det kan ju vara vissa saker som man tycker att ja, men det är inte meningsfullt att gå tillbaka till det här värdet eller till den här informationen, därför den var bara intressant där och då. Den är inte intressant sen. Ja, men då är det ju meningslöst att kanske ens diskutera någon interoperabilitet kring det. Men det är därför det är så viktigt att vården involveras och vården bestämmer vad man tycker att man ska ta härnäst, om man säger så. Man kommer överens om ett antal saker, sen kanske kommer input från EHDS att ja, men det här behöver ni ha tillgängligt i Sverige, och sen så tar man steg efter steg efter steg, och så förhoppningsvis kommer det någon ketchup-effekt sen då.
Superfekt gillar vi. Det brukar betyda att saker går snabbt och det är underbart. Har ni fått några mothugg då? Att presentera en sån här utredning brukar ju finnas både påhejare och sådana som tycker att vi skulle gjort så här istället. Har du hört något?
Nu låter det väldigt förmätet, men nej, vi har inte. Men jag tror att det är också så att vi har verkligen jobbat väldigt transparent. Och huvudsekreteraren Bessan Saleh till exempel, han har träffat 150 olika organisationer och verksamheter och så där under den här perioden. Vi har haft hearings, vi har haft öppna möten, så jag tror att vi har de synpunkter som har kommit och farhågor har vi försökt ta hänsyn till och förklarat varför vi avfärdar dem eller varför vi tror att en viss lösning är bättre än en annan och så där. Men det lär väl märkas sen när det skickas på remiss hur väl vi lyckades med det där.
För det brukar ju vara så att man jag vet att han har varit ute jättemycket och det är klart att ni har träffat massa människor och fått massa synpunkter, men sen kan man inte ta hänsyn för alla. Så jag ställer om frågan då. När ni skickar ut den på remiss, vad tror du är om? Liksom, vad tror du kommer att komma för några roliga utmaningar från omvärlden?
Ja, dels kommer det säkert att finnas väldigt många synpunkter på det du var inne på förut, vilka som ska ingå i det här rådet, eftersom det är så viktigt. Och det kommer säkert många att tala för sin sak och så där. Sen kanske det kommer att finnas från vissa håll lite farhågor. Vad innebär det här att man ska börja använda samma definitioner även för viss sekundäranvändning, alltså för hälsodataregister och för kvalitetsregister? Det kan jag tänka mig att det kan finnas synpunkter på det också. Men annars så vill jag inte tänka egentligen på alla hinder som kommer, utan jag tror att vi har gjort allt vi har kunnat för att försöka förankra det här, förklara det här, lyssna in så att de absolut största hindren är borta, hoppas jag.
Mm. För man tänker det är kul när det händer sånt här och det saker som kan påverkas. Vi har ju långa, långa processer på många håll och kanter. En sån lång process som har hållit på ett tag är implementeringen av nya vårdinformationsmiljöer runt om i Sverige. I det ni har sagt, kommer ni förändra någonting i förutsättningar? För här handlar ju allting om vad som är upphandlat tidigare och hur man ska försöka som stor global leverantör implementera det. Tror du att ni kommer säga något som kommer att stöka till det? För även om syftet är bra så kan det ju vara så att man har en process som pågår som är på väg åt ett annat håll.
Alltså, vad jag har hört så är det ju att ju mera tydlighet, desto enklare blir saker och ting. Definitioner eller interoperabilitetslösningar som man så småningom ska fastställa ska enligt oss då vara baserade på öppna och internationella standarder, till exempel. Så det är ju, det kan ju också öppna upp för flera företag, om man säger så, att leverera produkter. Om man dessutom kommer att kunna få till den där större interoperabiliteten, så kanske man också inom sina vårdinformationssystem inte behöver logga in lika mycket till alla möjliga olika system, utan det blir lättare att föra över information mellan olika system. Så att jag tror att det här med att det blir en större tydlighet kring vad som gäller kan underlätta faktiskt de här införandena och minska kostnader också, för att man kan använda varandras lösningar.
Mm. Du var inne på i inledningen där kring liksom nuläge och problembild, att en utmaning har varit frivilligheten i hur man delar data och vilka data som delas. Nu har vi pratat väldigt mycket om hur man delar data och definitioner. Hur är det med frivilligheten kring vilka data som faktiskt delas sen då? Det är en sak att man kan dela data och det är en annan sak att man faktiskt gör det. För det kan ju finnas, kan finnas andra drivkrafter eller värderingar som spelar in där. Har ni några tankar på den biten? Alltså att det faktiskt används när det är möjliggjort?
Dels är det ju, har vi försökt att hitta, att vi tyckte det räckte ju inte med bara styra upp definitioner på data som är frivilliga att dela. Genom att säga att man ska kunna bestämma också vissa informationsmängder som alltid ska delas. Och då gäller det också att less is more, att man försöker verkligen hålla sig till det som är väldigt, väldigt viktigt. Sen att man använder dessa uppgifter, det är naturligtvis ett ansvar för verksamheten. Men det verkar ju lite orimligt att om det finns viktig information om en patient som du kan ha tillgång till, att du inte använder den informationen. Jag tror inte att det är många som frivilligt avstår från det, utan snarare tvärtom, att man tycker att det är bra om man har information som är viktig och helst att den är standardiserad så att den också kan användas i till exempel olika typer av beslutsstöd. Så att jag tror att om man standardiserar mer så kommer man faktiskt att använda data mera. För då är det ju inte hela uppsatser som man måste plöja dig igenom, utan då kan du ju istället hålla dig mera till kodverk som sen kan användas i olika typer av beslutsstöd.
Mm. Om det då kommer standardiserad data från till exempel apoteken, som idag inte är så mycket del av systemet, kommer den att kunna kopplas in? Kommer vi liksom kunna se att all den här, som jag tycker, viktiga informationen kring patienten hamnar på rätt ställe? För här, nu när frivilligheten kommer in, så stökar det alltid till, kan jag tycka.
Ja, alltså vi har väl inte vi har inte riktigt gått in på apotekens roll i det här systemet. Vi har ju faktiskt fokuserat på hälso- och sjukvården. Vi är inte heller inne på omsorg, om man säger så, därför vårt uppdrag var hållet till hälso- och sjukvården.
Och det var
Men,
väl egentligen det som var min liksom poäng. För jag tycker att både omsorgen och apoteket borde vara en del av hälso- och sjukvården i framtiden.
Ja, nej, men det håller jag med dig om. Och jag tror att en hel del av våra förslag går ju att tillämpa även på de sektorerna. Och ju mer vi kommer ju inte att bli fler som kan hjälpas åt för att tillgodose de behov som kommer att finnas framöver. Och ju smartare vi kan använda alla resurser, desto bättre. Och kan då också apoteken fylla en viktig roll där, så tror jag att ingen kommer att ha någonting emot det. Men vi har inte tänkt eller inte ägnat särskilt mycket åt just varken apoteken eller omsorgen, eftersom det inte ingick i vårt uppdrag.
Man får ju oftast det man frågar efter, så det är verkligen inte så. Det är därför vi lyfter de sakerna också som vi ser som en sån här viktig del
Super.
framöver.
Ja. Ja, nej, men det är viktigt. Det är viktigt. Och apotek, det som jag tycker är en styrka med apoteken, det är ju att de finns på så många olika ställen i Sverige. Och de är oftast väldigt nära invånarna. Sen har jag inte riktigt, jag tycker att jag inte riktigt har den kompetens att bedöma vad personalen på apoteken kan göra vårdmässigt än vad man behöver gå till en vårdcentral för. Men det är en tillgång att ha så många apotek så nära invånarna.
Och sen kan man kan ju slåss rätt mycket om vad som är bra att göra på apotek och inte. Det är många som gör det i olika debattartiklar runt omkring. Men min stora poäng är att så länge man gör saker på apotek som inte journalförs och kopplas till liksom vården i övrigt, då är det rätt poänglöst. Utan det här är ju liksom den nyckeln, att vi kopplar ihop data som data kring patienten på många olika sätt. Poänglöst var att ta i, jag vet.
Ja, fast jag tycker du förenklar det lite grann, därför att
Det är
alltså,
så
om
vi
du...
försöker jobba.
Ja. Men jag menar, om du som personal på apotek får viss information, så är det meningen att du ska göra någonting med den här informationen. Annars är det ju meningslöst att du får
Ja,
informationen ens.
absolut.
Ja, och då kommer det säkert att vara i några fall så att du behöver göra någonting utifrån din kompetens och den information som du har fått. Och det är ju frågan om, ja, men ska det inte dokumenteras, det du har gjort med anledning av det? Och då kommer man ju in på det där, ja, det ska inte journalföras, och hur ska det då dokumenteras och så vidare. Så det behöver nog tänkas lite mera kring det. Eller några har gjort det kanske, det vet jag inte. Men om man ger människor tillgång till information så förväntar man sig indirekt att de ska använda det till någonting. Och då måste man också tänka på konsekvenserna när de använder det.
Jag håller med. Och nog ska det journalföras även där. Livia, jag kommer att gräva mer i det här hålet om inte du tar över.
Ja, men jag är nyfiken på, är det några andra delar i utredningen som du känner att du vill lyfta specifikt som är viktiga för den här omställningen?
Nej, men alltså det som är ett hinder idag är väl att vi kanske i Sverige har för få människor som är skolade i informatik och arkitekturfrågor och så. Så det därför vi föreslår ju då att Socialstyrelsen ska kunna få medel som man kan fördela då till olika organisationer som kan öka kompetensen inom det här området. Och det är ju dels för att man ska kunna ta fram saker och ting på nationell nivå, men framför allt för att man ska kunna implementera de här sakerna ute i verksamheten. Det är ju meningslöst om man gör massor med bra saker på central eller nationell nivå, sen når de ju inte ut till de som jobbar med vården. Då känns det verkligen som lite bortkastade resurser. Så det gäller ju också att vi har rätt resurser som kan implementera det sen ute i verkligheten hos de som jobbar nära patienterna. Och det är därför man behöver ju öka generellt kompetensen inom det här området. Så det lyfter vi fram också.
Mm. Kanske finns en plats för näringslivets teknikbolag. Det där var det.
Absolut, alltså, alla som kan hjälpa det här arbetet framåt, jag tror att det är jättebra. Det kommer nog inte att vara så lite jobb så att vi behöver fightas om det, utan det är nog mycket jobb som behöver göras.
Det finns att göra.
Det finns det definitivt. Och när vi nu har, liksom, nu har Liv och jag kastat oss på frågor från olika håll, och vi märker att vi gräver ner oss på olika ställen, och vi har läst och förstått vissa saker. Men skulle vi ha några slutord innan vi rundar ihop det här, Annemieke? Förutom att alla behövs och att det finns tillräckligt mycket att göra. För det tycker jag det är bra att lägga till det.
Ja, nej, men alltså, jag tycker det är viktigt att komma ihåg varför vi gör det här och vad som skulle bli effekterna när man har en större interoperabilitet. Det är för sällan man fokuserar på det, och det är ju faktiskt så att det blir för de som jobbar inom vården, så får de en bättre helhetsbild om hur den här patientens hälsostatus är och så. När man kan dela information med varandra. Det minskar ju behovet av att leta efter information och osäkerheten, frustrationen kanske. För patienterna innebär det ju dels att man kan känna sig tryggare, att den man sitter mitt emot verkligen har en helhetsbild av mig, men också att man förmodligen kan åstadkomma en bättre logistik kring mina besök i vården, så att jag inte behöver åka flera dagar i rad för att göra en sak på sjukhuset åt gången. Eller ja, ni vet ju hur ni har säkert hört de här historierna ni också, så att man kan få till en bättre logistik, en större effektivitet. Man behöver inte söka, man behöver inte utsätta människor för nya undersökningar. Det blir möjligt om man får till en större interoperabilitet. Det är bara några få av de sakerna. Sen allt det här med precisionsmedicin och beslutsstöd är andra viktiga områden. Det stärker Sveriges innovationskraft och underlag för forskning och ja, you name it. Men att vi inte glömmer bort att det är vården är ju det här mötet mellan patienten och någon som vårdar patienten, och allt som vi kan göra för att det mötet blir bättre tycker jag vi ska fokusera på, och det tror jag att våra förslag kommer att bidra till.
Det var fina slutord, eller hur, Lilja?
Men nu,
då skulle vi vilja tacka varmast för att du var med i Hälso- och sjukvårdspodden och att vi fick nörda in oss på ett så spännande område som interoperabilitet.
Och tack så hemskt mycket för att jag fick komma och återigen fick uppleva en trevlig stund med er och berätta lite grann kring våra förslag och tankar. Och jag hoppas verkligen att alla nu också lämnar sina synpunkter så småningom när det går ut på remiss och sådär. Så att det blir kloka beslut som fattas framöver.
Det hoppas vi också. Ha det jättebra nu.
Tack snälla.
Thank you.